Industrimatens ärorika historia. En serie 7 fristående delar av Andreas Håkansson. Uppläsare Torsten Wahlund. Denna serie presenteras av Fri Tanke. Trots att vi är många som äter den, är det också många som ängslar sig över den. Jag talar om de frysta färdigrätterna. Den grå kvällsmaten. Hel- och halvfabrikaten. Är fabrikstillverkad mat verkligen bra för oss? Som livsmedelsforskare är jag övertygad om att den i alla fall inte behöver vara dålig. Faktum är att industrimat inte nödvändigtvis är mindre hälsosam än finkrogsmaten eller den mat vi lagar hemma i köket. Men sällan upplever man väl ändå att den smakar lika gott. Jag tror att en viktig anledning till det är att industritillverkad mat saknar den mytologi som finkrogarna och de småskaliga hantverkarna omges av. Fabriksmaten tycks helt fri från både hjältar och ursprung. Men om vi gräver lite upptäcker vi att den här maten är allt annat än anonym och historielös. När vi vågar titta in i matfabrikerna hittar vi gott om okända hjältar. Människor som vågat följa idealistiska drömmar som ingen annan trodde på. I den här serien, som bygger på min bok Mat, myter och maskiner, industrimatens ärorika historia, vill jag visa dig att det bakom den till synes sletstrukna fabriksmaten finns en värld som är minst lika storslagen som den du får höra om på en finkrog eller när du besöker en mathantverkare. Serien består av 7 fristående delar där vi gör nedslag i ett antal enkla livsmedel som finns på de flesta svenska bord. God mat handlar om så mycket mer än om vilka molekyler som finns i den. Historier, drömmar och idéer. Det är smak i dem också.
Del 6. Strösocker.
Folket här är berusat av frihet. Faran är stor. Den är nära. Så skriver en grupp plantageägare på besök i Frankrike i ett brev hem till kolonin Saint-Domingue i augusti 1789. De har rest hela den långa vägen från Karibien över Atlanten till Europa för att sammanstråla med andra representanter i slottet Versailles strax utanför Paris. Av tonen i brevet inser vi att de bevittnat någonting både stort och i deras ögon olycksbådande. På bara ett par månader hade hela deras värld satts i gungning, och eftersom de råkade befinna sig i Paris fick de uppleva förloppet från första parkett. Det var kung Ludvig den 14 själv som hade satt igång alltihop. Frankrike hade problem med att få statsbudgeten att gå ihop. Kungen ville genomföra en rad omfattande reformer för att få ekonomin i balans. För att samla stöd kallade han därför till möte i Frankrikes generalständer, motsvarigheten till landets riksdag. Bara detta var en stor händelse. Senaste gången en fransk kung hade kallat till möte i Frankrikes generalständer var i februari 1614. Det mötet hade avslutats 23 februari året därpå. Sedan dess hade Frankrikes kungar enväldigt styrt landet i mer än 170 år. Beskedet om ett nytt sammanträde hälsades med glädje och förhoppning. Runt om i landet började man välja representanter och göra upp listor på sådant som borde tas upp för diskussion. Många som var missnöjda eller som inte fått sina röster hörda såg nu sin chans. Också Frankrikes många kolonier nåddes av budet. Men på grund av deras speciella status fick de inte skicka några representanter.
Otänkbart, tänkte de rika plantageägarna. Någon måste tillvarata våra intressen.
Olovligen gick de därför samman och skickade en grupp på 16 män över Atlanten med uppgift att företräda Saint-Domingue. Väl fram i Paris insåg de dock att någonting betydligt större än ett parlamentariskt möte var i görningen. Generalständerna var ett ytterst ojämlikt forum. Adeln och prästerskapet hade utslagsröst, trots att de bara utgjorde ett par procent av befolkningen. Alla andra fransmän räknades.